Ja, mina damer och herrar och goda vänner, välkomna tillbaka till Arsenal Göteborgs podcast. Det är alltid lika trevligt att vara här och spela in. Jag heter Filip Tolf och med mig
har du Tobias Johannesson.
Vi börjar bli fint par.
Tredje gången gilt.
Ja, för fan. Hoppas det ska gå bra. Hur mår du bra?
Jag mår fantastiskt. Hur mår du själv?
Ja, jag mår bra. Jag mår bra. Jag är så kletig och svettig bara, men det är inget man behöver dela med sig av allt för mycket. Vi sitter där och fikar.
Det gör vi.
Ja.
Kaffe och bulla.
Jag fyller på min kopp lite grann.
Ta inte allt.
Nej, okay, nej, det är lite kvar. Vill du berätta om dagens stora happening, Tobbe, eller?
Det är så att vi har varit ute, eller vi, Filip har varit ute och försökt värva lite high-end-gäster. Och det har vi lyckats med, eller Filip lyckats med. Och gästen för dagen som kommer vara med oss lite senare är Sportbladets egen Patrik Syk.
Ja, det är fan stort. Jag känner mig lite grann så här, nu ska vi inte prata för mycket om honom när vi inte har honom än. För faktum är att vi spelar in det här lite grann innan. Vi ska ringa upp honom på Skype sen. Så håll alla tummar ni har, för de tekniska gudarna ska hjälpa oss. För ja, nej, men det känns coolt, stort. Och då hoppas det inte blir för mycket Liverpool. Vi får ändå bjuda på lite grann.
Ja, ja. Han är ju trots allt mega Liverpool-supporter, men det är ju inte första gången vi har en Liverpool-supporter med i podden.
Nej, nej. Den gode Glenn var ju med. Den gode Glenn. Men han bjuder på mycket Liverpool. Men hoppas ljudet med oss också. Det har varit lite lågt senaste.
Vi har försökt höja det här, så nu jäklar.
Man hoppas att det här också blir en, som en bra soundcheck nu innan innan Patrik Syk kommer in. Den stora podcast-guru. Vad säger du, Tobbe? Ska vi ta en bulle och så när vi tar en bulle och under vi äter bulle så spelar vi vår fina jingle. Och när vi kommer tillbaka så har vi förhoppningsvis Patrik Syk på tråden.
Jajamän.
Vi kör på det. Då, kära lyssnare, är vi tillbaka efter vår jingle och vi har vår podcast-guru med på tråden, hoppas vi. Vi har haft lite så här lätt soundcheck innan, men Patrik Syk, du är med oss?
Jajamän.
Ja, fan vad nice. Välkommen till Arsenal Göteborg podcast.
Tack så hemskt mycket.
Hur står det till? Hur är det med dig?
Det är bara bra. Jag är föräldraledig, så jag har lite så här podcast-abstinens. Så att ni ringer i precis rätt tid, det kan jag säga. Nej, men det är skönt. Det är lite mindre stress på ett sätt och lite mer stress på ett annat sätt. Men ja, nu är det småbarn som gäller snarare än poddstudio.
Underbart. Du sa det, poddstudio också. Man får ju på något sätt ni lyssnare som på något konstigt vänster inte vet vem Patrik Syk är, så är han som till exempel håller i Sportbladets Premier League-podcast och även Silly-podden, fast då nu är det ju föräldraledig, men där är det ju du som styr i rodret.
Ja, det stämmer bra.
Så ni som inte lyssnar på det, in och lyssna fort som fasen på Patrik Syk.
Ja, det tycker jag.
Patrik,
ja.
Vi tänkte starta inspelningen med dig med våra introfrågor.
Det går bra.
Som vanligtvis då är riktade till Arsenal-fans, men vi tänkte vi laborera lite med dem, och du är känt då utnämnt Liverpool-fan, så att vi mixar lite med det, så får du prata lite Liverpool också, för det vet jag att du tycker om att göra.
Ja, det är, jag har svårt att hålla mig, kan man säga.
Jag är din kära kollega Patrik Sjögren på Premier League-podden till exempel och Sillepodden tycker att du kuppar in för mycket Liverpool. Men här får du prata Liverpool.
Ja, fast det är ju ingenting mot Fredrik Jönsson brukar ju vikariera för mig ibland. Det är ju ingenting hur han kuppar in Newcastle.
Jag tänkte precis säga det. Han kuppar ju betydligt mer än Newcastle på ett betydligt mer osmidigt sätt också.
Ja, men han är ju känslomänniska, vet han. Han kan inte styra över det där.
Ja, vilket jävla härligt gäng ni verkar vara. Ja, underbart. Men vi startar med fråga nummer ett. Och den här frågan, det vet ju inte du, men den här frågan har vi fått mycket skit för våra lyssnare. Men jag tänker fråga den ändå. Och det är, vad heter du? Alltså ditt namn.
Jag heter Nils Patrik Syk.
Ja, den frågan, jag älskar den alltså. Här kommer nästa fråga.
Vi ändrar väl lite där då. Vanligtvis är det när, hur och varför Arsenal. Men när, hur och varför Liverpool blir det för din del?
Ja, det började ju där i slutet på 80-talet när jag var sådär 7-8 bast. 88-89, och man tittar på Tipsextra med farsan. Och då slumpade sig ju så att Liverpool just vid det här tillfället var ju det bästa laget i England. Och hade ju varit under ganska lång tid. De var ju nästan som man skulle säga Barcelona idag. Alltså man har vunnit precis allting. Man har vunnit liksom Europacuper, 4 stycken de senaste liksom så här 11 åren någonting, och vunnit ligan massor med gånger. De var ju liksom ett av världens bästa fotbollslag. Och så gick Glenn Hussein dit. Och då hade ju Glenn precis gjort den här supermatchen på Wembley, tror jag. Nu kanske det är så att jag liksom blandar ihop lite datum här, men han var ju väldigt liksom stor i Sverige, och han var ju liksom lite idol. Jag levde ju för fotboll redan då. Så
vi hade ju också Glenn som gäst i podcasten, och då valde vi så här att han kunde kommentera på den Englandsmatchen, och sa att det var ju 6 av 5 möjliga getingar, och då sa han själv, ja, det var väl en okej insats, man hade lite tur.
Ja, det var ju, alltså man ska säga så här, alltså det var en jävla massa sån här sista sekundenbrytningar där han ju kanske hade kunnat vara lite lite bättre placerad från början. Men de satt ju allihop, så att det blir ju ett väldigt väldigt starkt intryck. Och jag har ett väldigt tydligt minne av att jag sitter i soffan en lördag med farsan och ska kolla på engelsk fotboll som jag gjorde varje helg. Och jag vill märka att farsan är lite upprymd, för då det som ska Glenn Hussein spela sin första match för Liverpool. Och farsan är inget Liverpool-fan. Han är inte någon som håller på lag överhuvudtaget. Men då säger han så här att det är Glenn Hussein. Han är svensk. Han är precis. Han ska spela för världens bästa fotbollslag, Liverpool. Och det bara fastnade liksom på något sätt. Och så var det ju så att eftersom Liverpool var väldigt populära och bra, så visade sig de väldigt ofta på lördagarna. Det var ju det laget som liksom, jag tror, visades oftast. Och nej, men Ian Rush och John Barnes och Glenn Hussein förstås. Och
skulle man kunna säga att det var en liten Zlatan-effekt då, i och med att nu visas ju alla Zlatans matcher, att det var en liten Hussein-effekt då, att alla ville se Glenn Hussein?
Ja, nej, men så var det ju helt säkert. Och så var det ju för mig som 7-8-åring, så är det klart att en 7-åring som börjar hålla på Manchester United i år, det är ju inget konstigt liksom. Förstås. Det är så det funkar. Jag kommer från en stad där det inte fanns liksom någon fotboll på högre divisionen, eller på högre nivå än division 4. Så det fanns liksom ingen fotboll att gå och titta på, utan all TV som konsumerades, eller all fotboll som konsumerades, var ju liksom via TV. Och det fanns ju ingen allsvenskan som gick på TV i stort sett. Det var någon SM-final då och då liksom, utan det var ju engelsk fotboll som var det enda alternativet där jag växte upp då i Västervik. Så att, ja, alltså du vet, så A-laget, där spelade min gympalärare liksom.
Ja, jag förstår.
Ja, så att det var ju inte så jävla fräckt. Så att, ja, men så blev det. Så att sen dess, och sen någon gång i tonåren så eskalerade det liksom där på 90-talet med Spice Boys och Fowler och Owen och McManaman och hela det gänget var ju jävligt roligt liksom, och ja.
Det känns som en jävla klassisk Liverpool-uppställning med Michael Owen och Fowler och McManaman och hela det gänget. Det var väl de hade David James i mål också, va?
Ja, precis. Och min favorit då på den tiden var ju Patrick Berger, tjecken, som hade ett sånt fruktansvärt hårt vänsterskott.
Han minns jag med. Det leder oss också in på nästa fråga. Som du gjorde en psyk-segway in på nästa fråga. Och det är då favoritspelare nu och då. Och vi kör Liverpool. Och sen tänker jag faktiskt tvinga dig att säga 2 Arsenal-spelare också. Men börja på Liverpool då.
Inga som helst problem med. Min favoritspelare då. Alltså det är lite svårt. Steven Gerrard är min favoritspelare i Liverpool. Det var liksom, han slog igenom ungefär. Han är 1 år äldre än vad jag är. Han slog igenom när han var 19-20. När jag själv var 18 spelade. Han spelade på ett sätt som var så jävla inspirerande. Och sen då hela karriären som man har följt honom liksom i Liverpool. Han är ju den största spelaren för mig. Men om man ska gå tillbaka, så alltså min första riktiga idol i Liverpool var ju John Barnes. Han var ju jävligt häftig.
Vilka år spelade han?
Oj, han spelade rätt länge. Han kom väl där någon gång 86 kanske. Det var före jag började följa. Men det var då någon gång. 86, och sen spelade han nog inte riktigt 10 år, men han lämnade, han spelade väl någon vända för Newcastle där också när Kenny Dalglish tog över dem. Så värvade han ju över John Barnes och Ian Rush när de var liksom en bra bit över 30 båda två. Men Ian Rush var väl närmare 40 skulle jag dra. Och det var ju en flopp så där. Men John Barnes var ju, alltså, du vet, han pytsade in så här 20 mål från sin vänsterkant liksom. Han var stor och stark och snabb och teknisk. Han hade liksom allt det där. Det var ju många som Jordan Ibe påminner ganska mycket om John Barnes. Tänk Jordan Ibe som lyckas med alla de här sakerna som han försöker sig på.
En Jordan Ibe 2.0, eller vad ska man säga?
Ja, fast liksom, du är bättre på allt.
Ja, just det.
Det är liksom den typen, jävligt mycket speed, jävligt direkt. Kunde göra liksom så här fantastiska saker i hög fart, liksom spektakulär. Och så gjorde han ju otroligt mycket poäng. Så ja, det var min första idol så där faktiskt.
Och så nu då, i dagens trupp i Liverpool? Du pratar om Jordan Ibe, nu har han ju gått till, rätt om jag var fel, men det är Bournemouth, va?
Bournemouth, ja, precis. Ja, det är inte jättelätt att hitta, tycker jag. Jag är ju förtjust i Emre Can förstås, men han har ju någonstans en del kvar att bevisa för att man ska liksom kalla honom någon slags favorit. Jag är väldigt förtjust i Nathaniel Klein, tycker han är en riktigt, riktigt bra högerback. Han gör nästan aldrig en dålig match, och det är liksom den bästa egenskapen man kan ha som en ytterback.
Ja, det håller jag med om. Han är extremt stabil alltså. Till skillnad mot gubben jag på andra sidan, men det behöver inte prata mer om.
Fy fan. Nej, honom behöver inte nämna idag, tycker jag.
Jordan Henderson då? Vad tycker ni Liverpool-fans om han?
Jag är väldigt förtjust i Jordan Henderson. Det som är problemet med honom är att han inte riktigt tror på sig själv hela vägen. För att han har så otroligt mycket fotboll i sig. Och är så bra när han är i form och han har liksom självförtroende och medvind. Då är han fantastisk alltså. Och det man också glömmer bort med honom är att han är en sån här, han är en riktig bollbegåvning. Alltså, om man tittar på alla såna här landslagssamlingar, även när det var U21 och så, när jag som följer Liverpool på försäsong, det är ju alltid såna här jättemycket, du vet, de ska trixa med tennisbollar, det ska räknas, det är liksom klubb-tv och det ena med det andra, och de ska spela pingis mot varandra eller träffa ribban eller vad som helst. Han vinner allt.
Är det så?
Han vinner allt, allt. Han är överlägsen med att trixa med olika bollar och allt.
Men då har han...
Han är ju
då har...
bollgeni alltså.
Då hade jag ju tänkt att Coutinho och Firmino skulle vara de två. Men det är Henderson som piskar dem på fingrarna lite grann där, eller?
Ja, just när det kommer till den där råa bollkänslan, så tror jag han gör det faktiskt.
Oh, fan.
Men det är klart att han har ju inte alls den tekniken med bollen vid fötterna i en matchsituation som en Coutinho har när han är bra.
På lekhumör.
Ja, precis. Nej, men så gillar man ju, alltså i år så gillar man ju Sadio Mané väldigt mycket. Alltså det han bidrar med.
Ja,
men det är också sådär, han har spelat 3 Premier League-matcher liksom för Liverpool. Så att det är liksom, det är svårt att, men det är liksom ett lag i förändring. Men jag skulle ändå säga Emre Can.
Och så då ska jag tvinga dig säga 2 Arsenal-spelare lite snabbt då. Favoritspelare i Arsenal då och nu.
Det är faktiskt skitlätt.
Är det så?
Ja, det är inga problem alls. Ja. Att en av mina absoluta favoritspelare genom alla tider är Dennis Bergkamp.
Hade du varit här psyk nu så hade jag gett en high five. För det är på alla som säger Bergkamp. Det är min favorit också. Guds gåva till mänskligheten. Eller ja, till fotbollen rättare sagt.
Ja, alltså han hade ju någonting som ingen... Alltså den bolltouchen och den blicken. Alltså, jag kan sitta och kolla på hans assist bara. Liksom. Det finns, alltså, jag vet inte hur många assist han gjorde. Men alltså, det är såna geniala bollar han slår.
Ja,
och också mål liksom på alla sätt och vis. Så Bergkamp är given för mig.
Ja. Och nu då i dagens trupp?
Och plocka någon alltså, jag gillar ju Santi Cazorla för att han är en skön kille. Han verkar, alltså, man skulle ju vilja hänga med honom liksom. Han verkar ju vara en jävligt, jävligt liksom, laid back, trevlig snubbe så. Sen om det är min favoritspelare, alltså Alexis Sanchez i form är ju helt fantastisk förstås.
Mesut Özil.
Alltså jag är inte riktigt på Mesut Özil-tåget som många andra. Jag tycker jag är en jätteduktig fotbollsspelare på många sätt. Men jag vet inte, han bidrar med lite för lite förutom sina fina poäng då, sina assist och liksom finliret i offensiv tredjedel. Jag tycker han bidrar lite för lite defensivt, han tar lite för få löpmeter för andra. För att jag verkligen ska älska honom.
Jag hade den här diskussionen med Soran Ismail en gång också. Och han sa också samma sak. Och han rankade Coutinho högre än Özil. Bara lite snabbt. Är det något du ställer dig bakom?
Alltså det är ju med
det finns ett mycket rätt svar och det är nej.
Ja, det är ju med väldigt mycket, det är ju med väldigt mycket Liverpool glasögon man får säga. Nej,
det får man ha.
Det har han ju när han är med i en deadline day och snackar om Konopianka där.
Ja, precis. Nej, men visst är det så att Mesut Özil är ju en större stjärna och en på många sätt bättre fotbollsspelare. Sen så problemet med Coutinho är ju inte hans högsta nivå. Det är ju det som blir problemet för honom. För att Coutinhos högsta nivå är en av de högsta i världen skulle jag säga. Men det är så sällan, eller så sällan, det är alldeles för inkonsekvent. Han har ju matcher då han fullständigt krossar på egen hand vilket motstånd som helst. Han liksom gör 3-4 gubbar, han smäller dem från 30 meter. Han gör framspelningar som man inte tror är sanna. Sådär.
Ja, men det är sant.
Och sen, men sen kan han också i samma match försvinna i 25 minuter. Och sen så kan han vara försvunnen i 4 omgångar tills han är tillbaka. Så, ja. Så att det är lite svårt att ranka honom faktiskt. Men ska man se till hans högsta nivå, då kan han utmana med Stösel, det tycker jag. Men inte sett som totalt. Som Özil har levererat över hela säsongen.
Jag håller med dig där. Özil rankar ju såklart högre. Men ett namn då i Arsenals trupp. Jag fastnade över där som är favorit. Ska vi säga Cazorla för din del?
Vi kan väl göra det. Jag är ju väldigt förtjust i Granit Xhaka också sen tidigare.
Då är vi 3 tror jag.
Så att det kommer nog bli väldigt bra. Sen var det ju rätt skönt att han inte var liksom inspelad just när ni mötte oss. Det hade inte sina bästa minuter när han hoppade in där.
Sant. Och grattis till den segern förresten. Det var ju Mané, visade han sig från sina goda stunder som du pratade om.
Mm, det får man säga.
Han lekte upp hela vårt försvar.
Ja, han är snabb. Det får man ge honom.
Han ger sig ju inte heller.
Nej, han bidrar med någonting som ingen annan i Liverpool gör. Alltså det där tempot med boll och tempoväxlingen. När han redan, man tror att han egentligen är i maxfart, så har han en växel till. Och då är det ingen som hänger med honom. Alltså. Vi såg det ju flera gånger under försäsongen. Vi såg det ju mot Barcelona bland annat. När vi vann med 4-0.
Den matchen såg jag förresten. Det var ju slakt. Man trodde knappt att det var sant.
Nej, och då liksom så här. Så här, vem fan var det som tappade den? Fan, var det Sergio Busquets? Liksom det var en så här, vad fan, hur kunde han tappa den? Liksom?
Ja, det var helt galet. Men är inte det också det, nu ska vi inte gå för mycket händelserna i förväg, men det är Liverpool som man har sett och kanske även kommer att se. Att de spelar mycket bra mot bra lag och kanske inte fullt lika bra mot lite sämre lag. Jag tänker torsken mot Burnley nu senast med 2-0.
Och även mot Mainz med 4-0. Väl? Ni blandade ju verkligen gav där.
Ja, men det kan man säga. Så Mainz var dagen efter. Så att de som spelade båda de två matcherna, de hade spelat 90 minuter dagen innan och sen rest till Tyskland. Så att det var en liten underprestation just där efter man har slagit Barcelona dagen innan. Med den urladdningen och liksom all duett som infinner sig då, det tycker jag var en ganska naturlig reaktion.
Ska inte dra för stora växlar där kanske?
Nej, och man ska inte dra för stora växlar på några träningsmatcher överhuvudtaget.
Nej, det är faktiskt sant. Med det sagt så hoppar vi på nästa fråga tycker jag. Vi river av dem.
Hur skulle du beskriva dig själv som supporter med 3 ord?
Känslomässig. TV-tittande. Och lojal tror jag. Jag menar, jag älskar
tv-tittande. Det ordet tv-tittande supporter, det är de bästa.
Ja, nej, men det är ju inget att sticka under stol med att man är. Det är, man håller på ett lag som spelar i ett helt annat land. Och har lagt ner så stor del av sitt liv på det. Det är klart att det är jättetrevligt att åka över till Liverpool, men varje gång jag gör det så är jag ju turist. Det är inte min stad. Det är inte liksom så. Det är inte så det funkar. Det är ju liksom jag är ju turist när jag är där, även om jag kan stället och jag vet vad varenda jävla hörn heter på liksom hela området där Anfield ligger och sådär va. Så är det ju fortfarande så att jag är ju där på någon semester liksom, eller på ja, för att vara fotbollsturist liksom.
Exakt.
Sen är mina känslor precis lika starka. Alltså de är ju där, de kan ju inte liksom bestämma över hur jag känner för det laget, men det är ju en kärlek som jag har utvecklat från tv-soffan, och det är ju där den finns.
Man har tv-soffan att tacka för mycket.
Mm, så är det.
Gräver du ner det lika hårt som Erik Niva gör när du blir förlust liksom? Jag hör
att det kan vara en vecka. Sen att man är lojal. Ja, jag är ju det tyvärr. Och det kan ju fullständigt förstöra hela veckor. Burnley till exempel, det var tung. Då vill man ju inte liksom läsa någonting. Man vill inte gå ut på Twitter, man vill inte liksom sådär på ganska lång tid. Svårt att se fram emot mot nästa match. Samtidigt så är man ju där nästa match och är lika taggad igen.
Men det är så det funkar.
Det påverkar ju mycket mer än vad det borde. Och det är ju inte värt det. Vi har ju haft den diskussionen någon gång tror jag i Premier League-podden. Det är ju inte värt det liksom. Man offrar ju så mycket mer än vad det borde vara värt liksom. Varför ska man känna så mycket ångest, så mycket liksom sorg nästan stundtals och frustration och för någonting som egentligen inte spelar någon roll.
Sant.
Och den glädjen man känner, den väger ju inte upp för all den frustrationen och sorgen man känner däremellan. Det gör ju bara inte det. Även om man håller på ett lag som är liksom ett av de bästa i världen och det är liksom lyckas med väldigt mycket och vinner ju förstås fler matcher än man förlorar liksom.
Sen är det så här också att det här det går inte att stänga av heller. Supporterskapet.
Nej.
Det hade man gärna velat ett par gånger, men det går ju inte.
Nej, det är ju känslor det handlar om. Det hade nog varit ett mycket mer rationellt val att helt enkelt stänga av i perioder och försöka hålla relationen lite svalare. Jag menar, jag kan ha favoritlag i andra. Alltså, nu har jag visserligen jobbat för BK Häcken, så att det är lite speciell relation sådär. Men det är klart att jag håller på BK Häcken fortfarande. Jag jobbade på kansliet där som jag var presschef för Gothia Cup och jobbade med att göra webb-tv och skriva artiklar och sådär när jag läste på journalisterskolan då på Göteborg.
Arsenal Göteborg är den bästa föreningen. Vi frågade, nu börjar jag spela in här. Vi har haft lite tekniska dilemman. Vi frågade precis Patrik Syk om han var medlem i Arsenalborg. Det var han inte.
Nej.
Så han är välkommen.
Han är, du är alltid välkommen. För fan. Vi behöver någon som faktiskt kan fotboll. Eller ja, vi kan ju rätt lag sådär. Men faktiskt kan någonting mer än skrika framför tvn. Du har lite mer djupa egenskaper än vad... Eller kunskaper rättare sagt än vad vi har.
Ja, eventuellt. Men... Det hade ju varit skönt också att titta på ett lag där man inte känslomässigt hetsar upp sig lika mycket. Jag gillar ju att titta på tv eller på matcher i repris till exempel när jag vet hur det slutar när det gäller Liverpool.
Du är en av dem.
Ja, jag tycker det bästa jag vet, det är när Liverpool har vunnit en match och sen tittar jag på matchen andra gången. Det tycker jag är jätteskönt, för jag har jättesvårt att analysera matcher. För jag blir så jävla wind it up. Man ligger liksom på gränsen till hjärtinfarkt hela tiden.
Jag har en liten fråga där då. Hur kändes det när ni slog Borussia Dortmund och gick vidare i Europa League?
Ja, det var ju helt sjukt förstås. Man var ju tom efteråt. Det var så mycket. Samtidigt var det liksom så här att det var en sån otroligt positiv känsla där på slutet. För även om de hade liksom gjort otroligt mörkt, så kändes det som att det fanns där. Alltså. Det trubbade på liksom, och det är 2 minuter kvar, men det kändes liksom inte som det var total ångest ändå. Det är nog inte alla som skulle hålla med mig, men jag hade en liten känsla. Alltså, Dortmund såg så skakig ut och Liverpool, alltså vi trummade på, så att när det väl kom där så var det som att det var fan, ja, det var ju precis det som skulle hända liksom, och det var otroligt skönt.
Det kan jag definitivt tänka mig. Nu ska jag göra en ytterligare en Patrick Syk-segway. Något som verkligen inte var skönt var, om vi ska gå vidare och prata om säsongsupptappning nu. Det har varit de klassiska 3 första omgångarna innan landslagsuppehållet. Match nummer 1 behöver vi inte prata så mycket om, tycker ju jag.
Nej, det måste vi inte, men
jag var på plats och såg eländet.
Det
var hemskt. Jag tror aldrig jag varit så förbannad någonsin.
Jag vill veta vad du tyckte om Coutinhos frispark.
Jag satt på fel sida, man säger. Jag såg den längst bort ifrån, men jag tänkte så här, han går fram och tar den, bara vi inte släpper in den här nu.
Jag satt ju på rätt sida, på den sida han gjorde
fel
mål.
Sida.
Ja, fel sida eller så här. Precis bakom målet satt jag och så tänkte jag, nu blir frispark. Okej, jag går och köper en öl för att lugna nerverna. Fast jag kunde inte hålla mig. Jag var nere i baren, sen bara, nej fan, jag måste se. Sprang upp precis när han klipper till bollen och skruvar in den.
Ja.
Det var fan inget roligt. Men vi, efter den torsken för oss, så har vi ändå fått lite rätt på skutan. Vi har haft 0-0 mot Leicester borta och sen nu senast en 3-1 vinst mot Watford borta. Så vi på något sätt är lite grann i rätt håll, ser ut för Liverpools del. Vi är ju ändå på samma poäng nu ju.
Just det. Ja, det efter segern mot Arsenal som vi var, kändes otroligt bra, även att vi släppte till ett par bollar på slutet där, så kändes det ändå som att man fick smaka på den där högsta nivån på spelet, att det liksom, det klickade vid några tillfällen, och vi hade ju faktiskt ett par riktigt bra målchanser att göra fler mål dessutom, och vi fick några riktiga fullträffar och sådär, så att det var ju en riktigt god känsla. Sen kom ju Burnley-matchen då vi har, jag tror att det är 82 eller 83% bollinnehav.
Ja, vad hade Burnley? Hade 17% tror jag under hela matchen.
Ja, jag tror det var 83-17.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, det är nog det högsta. Det är det högsta som någonsin har registrerats av ett lag som har förlorat. Vilket säger rätt mycket. Vilket säger rätt mycket om Liverpool anno 16-17.
Ja, just
det. Så att men dels man gör ett par misstag, man blir straffad. Visserligen ganska fina mål som Burnley gjorde då. Ungefär så det sätt som Jürgen Klopp vill spela, att man vinner den här bollen mot en lite sovande central mittfältare och på ett par snabba passningar hittar målet. Så att det åkte ju på vår egen medicin lite grann, och sen så parkerade de ju bussen. Det var ju helt sinnessjukt, och då blir det ju sådana matcher, man får liksom bara inte igenom. Fantasin tar till slut när det är backar och motståndarben precis överallt på varenda boll man ska spela in och på varenda skott man ska få iväg och sådär. Sen så mötte vi ju Spurs.
Ja, det gjorde ni borta, va?
Tack för att ni tog poäng av dem.
Ja, precis, borta, och den borde vi vunnit. Liverpool var det klart bättre laget.
Men är inte det också den tesen jag var inne på innan här, att Liverpool är bra mot bra lag och dåliga mot dåliga lag?
Ja, enkelt så kan man säga att Liverpool har väldigt, väldigt svårt mot lag som inte är intresserade utav bollen. Därför att Liverpools främsta vapen är ju att stjäla bollen utav ett lag som vill spela sig igenom. Alltså väldigt, väldigt duktiga i pressen. Jag skulle säga att Roberto Firmino är antagligen världens bästa forward just i att sätta press på alltså i den första pressen. Han är helt fantastisk i hur han löper. Alltså att värdera när ska han kliva hela vägen in, när ska han istället skära en passning. Så det är arbetet som han gör där. Det är därför Sturridge inte har fått spela, fast att Sturridge egentligen ju är en bättre striker än vad Firmino är.
Men han, hur, på tal om Sturridge, jag måste bara fråga, vad ska man utläsa av hans minspel i senaste matchen när han stod grimaserad och aldrig fick komma in och spela?
Jag tror inte man ska läsa in så mycket. Han ser ju ut så där.
han ser så gräslig ut.
Ja, nej, men han ser ganska ofta ut som faktiskt. Jag tror inte att det är...
Man ska inte läsa in vidare mycket där.
Nej. Det ska man inte göra. Jag lyssnade på, jag tror det var The Guardians podcast, där de tog upp det här, och då var det någon av journalisterna som sa att jag skulle försöka hitta en bild i bilddatabasen på Sturridge när han log. Och det tog mig en halvtimme. Jag hade gått igenom 200 bilder och han ser ut på varenda en.
Ja,
så han ser ut lite grann så där när det är match och han är koncentrerad och så. Han har ju liksom ett sånt gameface liksom, även när han är på bänken. Så jag tror inte man ska läsa in så mycket i det. Men det är klart att han kan ju spela.
Ja, det är klart. Han var nog inte så glad där på linjen. Men nu har vi pratat lite grann snabbt om Arsenals tre första. Och vill man höra mer om vad vi tyckte om Watford-matchen, så handlar ju hela vår förra podd om det egentligen. Och vi har hört lite grann om Liverpool. Alla lag står nu på tre spelarmatcher. Vad säger de första tre omgångarna? City leder, Chelsea 2 och United 3. Är det något som kommer bestå? Eller vad säger de tre första liksom, inledningen så att säga? Överlag.
Jag är inte förvånad över att City leder. Jag tycker City även förra säsongen hade det bästa laget, men de var helt ointresserade. Hade en manager som inte inspirerade dem. Och då funkar det liksom inte. Det är för små marginaler för att man ska springa runt på halvfart. Och med de värvningarna som City har gjort, så är de är så bra liksom. De har så mycket kvalitet i det där laget. Och sen en Pep Guardiola som vet hur man ska förvalta.
Han är ganska duktig på att träna fotboll, har man ju märkt genom åren.
Han är ju det. Han är ju framförallt duktig på att få ihop den typen av talang som man har i Manchester City, som man hade i Barcelona och i Bayern München. Det är ju en helt annan sak. Jag är inte säker på att han skulle kunna hänga kvar med Stoke i 10 år som Tony Pulis gjorde. Det är en annan typ utav begåvning. Men just det här att träna den här typen av lag, att få ihop de här superstjärnorna, att spela den här expansiva fotbollen med väldigt mycket boll och med väldigt mycket fina fötter på alla positioner liksom, det vet vi att han kan. Och det jag däremot är lite förvånad över, det är faktiskt hur Chelsea har startat. Jag var rätt övertygad om, jag tycker att det finns ganska stora brister i det laget. Antonio Conte som har gjort ett EM i Italien, han kommer in ganska sent. Det är inte hans trupp överhuvudtaget. De har inte värvat. Han värvade då David Luiz.
Den är ju helt galen. Eller?
Kommer inte den från blå himmel eller klar himmel?
Ja, den var ju helt sjuk. Vad fan ska de med honom till?
Vi ska prata lite mer.
Jag tror jag vet vad de ska ha honom till. Men det är nog inte Contes första val.
Det tror jag inte. Vi ska prata lite mer transfer som en stund där, i och med att vi kommer använda dig här nu, Patrik, både som en expert på Premier League, i och med att ha Premier League-podden på Sportbladet och Silly-podden. Yes. Så ni lyssnare som tänkte lyssna här bara om Arsenal, det kommer bli lite om allt möjligt, men det känner vi även är på vår plats här då.
Ja. Ja.
Men lägger ni ner av United, Everton, Hull, Middlesbrough?
Ja, det är ju... Hall är ju kul eftersom de har varit så otroligt uträknade, att de har fått med sig poäng redan från början. Det har ju funnits dem. Och faktiskt, om jag ska ge mig själv en liten klapp på axeln.
Du tycker du ska ha en stor klapp.
Ni som lyssnade på Silverpodden tidigare, det var någon som skrev in, är inte det liksom Hall det absolut sämsta laget, mest oförberedda? Och jo, visst, de har ju jätteproblem. De har liksom ingen riktig manager. De har liksom en assisterande som får gå in som någon sorts interim, och det är fullt kaos. Men de har i stort sett ett intakt 11 kvar från de spelade i Premier League senast. De har massor med Premier League-erfarenhet. De har liksom, de har Huddleston och El Mohammadi och så vidare som har spelat jättemycket Premier League, vet precis vad det handlar om. Jag tror också att Hull kommer att åka ut. Men
Du lyfter ändå ett litet finger för dem.
Ja, och det är ju klart att ja, de är inte så dåliga som vissa skulle ha det till inför säsongen. Att Hull kommer liksom inte ta några poäng alls. De har liksom inte köpt några spelare, de har ingen manager och så vidare. Nej, det är sant. Men på andra sidan har de ett lag som det har investerats ganska mycket i under de senaste säsongerna med Premier League proven spelare liksom. De är ju liksom Spurs B-lag.
Sant. Bra sagt förresten.
Sådär. Och det är ju värt någonting. Men man tänker som när Burnley gick upp förra gången till exempel. Och det var liksom spelare som i stort sett hade spelat i Championship hela sina karriärer. Och så ska de upp och spela på den här nivån. Och det är klart att de blir tagna liksom på sängen utav tempot och kvaliteten och hur man måste göra för att stänga vissa matcher. Så här. Det kan ju de här liksom Jake Livermore och Tom Huddleston. Det är klart att de har liksom fostrats i den ligan och i ett bra lag. Sen räckte de inte till för att ta en startplats i Spurs, men det är klart att det är Premier League-spelare någonstans.
Men vi som Arsenal-fans, vad är en rimlig position för oss att hamna på? Det är ju klart att vi vill ha en vinst, liksom en seger. Men ja, vad är rimligt i dina ögon?
Och vilka samtidigt tror du kommer vinna där i slutändan i maj? Jag tippar... Det är ju två frågor i en fråga.
Ja, jag tippade Arsenal som tvåa i mitt tips inför. Jag fick mycket skit för det tipset, ska sägas. Men det,
jag hade ändå köpt det tipset. Patrik, jag hade köpt det tipset. Om du erbjuder mig tvåa idag, ja, då hade jag sagt ja, absolut, jag tar det. Jag tar det, definitivt.
Ja, jo, det förstår jag. City har jag som vinnare till slut. Jag tycker att det är det laget med mest kvalitet. Och det är ju det. Det har vi ju också sett, även om det har liksom varit några sena mål och det har varit lite sådär att ja, det finns otroligt mycket talang och begåvning. Det gör det visserligen Manchester United också, men de kommer från en helt annan position och de har fortfarande ingen högerback och de har fortfarande ett försvar som jag ställer en del frågetecken till och de, ja, sådär va. Manchester United kommer vara jättebra. Arsenal borde vara med där uppe. Jag tycker att värvningen av Granit Xhaka är jättebra. Ni slutade tvåa förra säsongen. Ja. Då hade jag faktiskt tippat er som ligavinnare.
Oj. Ja, det vet Kalle Karlsson också gjorde.
Ja.
Men det var ändå en liten vinst att man slutade över Spurs där i sista matchen. Det får ju ses som någon slags vinst light på något sätt.
Ja, det förstår jag. Nej, men det är ju ett komplett lag. Alltså, förutom att ni har kanske för svaga mittbackar. Koscielny är jättebra. Mustafi är bra. Är han världsklass? Nej, det skulle jag väl inte säga att jag tycker att han är. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att Premier League passar honom bättre än vad La Liga gjorde. Han var ju bra i Valencia förstås, men det finns ju frågetecken där i djupet bakom. Per Mertesacker tycker jag inte riktigt räcker till.
Men nu när du är inne på ämnet, Patrik, så leder oss in i en sån här psyk-segway igen. Vad tycker du om Arsenals transferfönster nu? Vi löste ju Mustafi nu näst sista dagen var det väl, och Lucas Perez och Xhaka har du nämnt tidigare. Vad tycker du, alltså hur, vad, basically, du som silly season-expert, hur nöjd ska man vara med Arsenals fönster?
Jag tycker att det är 3+ fönster. Jag tycker att Xhaka
är... Älskar Aftonbladet-referensen också.
Ja, det är ju så vi jobbar.
Jajamän.
Granit Xhaka tycker jag är en kanonvärvning. Precis vad Arsenal behövde. Han gör ju laget direkt bättre. Han gör ju startelvan bättre omedelbart.
Det är sant. Så märkte man det mycket mot Watford-matchen också.
Gör inte Mustafi också det? Det känns lite som att han hade gått även om Mertesacker hade varit på plats. Jag tror det.
Jag tror också det. Men det blir inte lika påtagligt som Granit Xhaka som erbjuder någonting annat än vad till exempel en Coquelin gör eller sådär. Han erbjuder ett större spel helt enkelt. Mustafi är bra. Jag är helt övertygad om att det blir att mittbacksparet kommer vara Koscielny och Mustafi även om alla är hela, vilket ju sällan är fallet med Arsenal. Men ändå, jag tycker ni har jättebra ytterbackar på båda sidor. Det jag blev lite förvånad över i vår ligabibel var att Nacho hade högre plus än vad Bellerin har.
Det vart jag också lite grann förvånad. Jag
tycker att Bellerin är helt fantastisk. Jag tycker att han är otroligt bra.
Ja.
Nacho är bra, men han har inte riktigt den där högsta nivån som jag tycker Bellerin har. Men. Och förstås mängder med duktiga mittfältare. Alltså jag tänker mig någonstans en central linje med Xhaka, med Özil, faktiskt med Giroud där framme. Jag tycker att
det leder oss in på den frågan, Giroud eller Perez. Vad, du som expert, vad säger du?
Ja, det beror ju lite på vad man vill ha. Nu får ju Wenger ett alternativ. Han har ju liksom försökt använda Joel Campbell där uppe tidigare, som ska vara lite mer djupledslöpande. Theo Walcott förstås, men han har ju sina brister.
Det är ganska många utav dem. Nej, nu ska jag vara snäll. Nu ska jag vara snäll mot en gode Theo.
Ja, han är ju Liverpool-supporter.
Nej,
det hedrar ju honom.
Theo Walcott.
Ja,
alltså jag har sagt det från början, skicka ut honom. Vad gör han i min jävla klubb, helt ärligt?
Ja,
vill ni ha honom?
Det var ju, det fanns ju då för ett par tre säsonger sedan när han tvekade om nytt kontrakt, va? Det var 2 år sedan.
Ja, och då var ju Liverpool
och Liverpool.
Ja, det här kommer jag ihåg.
Precis, och då hade jag tagit honom utan tvekan. Men sen dess har han haft så mycket skador och han har ju inte blivit bättre. Dessutom så har han ju tappat lite av sin speed.
Ja, det har han. Men det är ju också tack vare alla skador.
Ja, och jag menar, det är ju så med den typen av spelare med, som lever på sin snabbhet. Vi såg ju Michael Owen när han började få skador och tappade sin högsta växel. Det blev en helt annan fotbollsspelare. Det är ganska få som lyckas kompensera upp det med att lära sig någonting annat.
Ja.
Alltså Theo Walcott har väl inte tidernas mest utvecklade fotbollshjärna heller. Så att
det är verkligen inte.
En Theo Walcott som springer på 95%, det blir inte mycket fotbollsspelare kvar tyvärr.
Nej.
Även att han var ganska bra mot oss i första halvlek där i premiären.
Det är van ju dock att han missar en straff, vilket grämer mig än idag. Men du också lite snabbt då, Liverpools fönster. Hur rankar du det då? Det får du faktiskt också prata om du vill.
Ja visst, jag tycker det har varit ett väldigt bra fönster. Det har ju funnits, det är klart att man saknar en vänsterback. Det så är det ju. Men Sadio Mané, kanonvärvning. Det är ju liksom ungefär som Granit Xhaka, går han rakt in, han erbjuder någonting som inte fanns tidigare. Han gör startelvan omedelbart bättre. Jag tror fortfarande Joel Matip, som ju egentligen,
jag tänkte precis säga han, Matip
värvades redan i vintras då. Han kom ju på en free transfer, men helt gratis.
Ja.
En av Bundesligas bästa mittbackar förra säsongen, har varit det i flera säsonger, var av flera tidningar med i årets lag och så vidare. Trots att Schalke hackade lite, så har ändå Joel Matip liksom rankat som en av de, ja men, 2, 3, 4 bästa mittbackarna i hela Bundesliga, vilket säger en hel del. Han kommer gratis. Vi behöver mittbackar som
räcker inte Skärtel.
Nej, han är ju tack och lov då skickad till Turkiet. Och det där, det är många som har irriterat sig på att Liverpool inte har investerat. Man har ju alltså gått, jag tror det är 150 miljoner plus i det här fönstret.
Ja, är inte Liverpool en av få klubbar i Premier League som faktiskt alltså gjort plus på fönstret? Newcastle också, men de är ju Championship numera.
Ja, jo, så är det faktiskt. Men då ska man komma ihåg att vi har gått från en trupp med alltså en jättestor trupp
med ganska mycket dörrkött i.
Alltså den var väldigt stor för att vara ett lag som spelar i Europa.
Ja.
Så hade vi mycket spelare. Nu ska vi inte spela i Europa heller. Så att det har ju skickats ett tiotal spelare. Jag menar, och sen så får vi då 32 miljoner pund för Benteke.
Vilket överpris.
Ja, men det är ju så marknaden ser ut. Det är ju om det är någon som är villig att betala, så är det ju inte ett överpris. Då är det ju det är det priset som marknaden har någonstans satt. Sen tycker jag att det är en ganska bra värvning av Newcastle eller Crystal Palace. Och jag tror att det kommer vara en ganska bra värvning för dem, och faktiskt ganska smart att investera. De släpper ju Bolasi för samma pengar i stort sett till Everton. Då tycker jag ju att Benteke är värd mer pengar än vad Bolasi är. Han har ändå gjort så pass mycket i Premier League.
Det känns man kommer hitta hem i Premier på något sätt.
Ja, och tittar man målgjorda per minut, så tror jag han var tvåa i hela Premier League förra säsongen.
Det är så pass?
Ja. Okay. Men han spelade nästan ingenting och gjorde 11 Premier League-mål.
Det är jäkligt bra att inte spela någonting och göra 11 Premier League-mål.
Ja. Så att han säger vad man vill om, han gjorde faktiskt ganska många mål. Och han gjorde ganska många viktiga mål. Han gjorde många avgörande mål faktiskt förra säsongen. Både i Europa League, i och i ligan.
Ja, just det.
Och han gjorde några ett par riktigt snygga mål. Bland annat den här Bissakleta mot Manchester United. Som
den är helt vansinnig.
Var i en förlustmatch. Men så att Benteke funkar. Han passar inte in i sättet Liverpool att spela fotboll. Så att det är klart han skulle säljas. Han hade inte fått spela speciellt mycket den här säsongen heller. Men spelas han på rätt sätt, har man ett lag efter de förutsättningarna som han kräver, då kommer han göra mycket mål. Och han kommer vara svinjobbig för vilket försvar som helst. Och lyfter du in bollen och du ska som mittback försöka vinna den mot en felvänd Benteke, lycka till, säger jag bara. För att det han vinner 9 gånger av 10 alltså.
Han är mot Matip också.
Ja, säkert. Ja, mot oss kommer han göra mål. Det är jag helt övertygad.
Det där är ju självskrivet.
Ja, det är alltid så. Men så det där är ju bara att räkna hem.
Det finns ju en sån historia nu som kan upprepa, eller inte upprepas, men kan komma att bli i Premier League. Till exempel något som blir klart idag, tror jag, Tobbe.
Ja, en av mina favoritspelare, ex-Arsenal-kille, skrev ju på för Palace, faktiskt. Vad tycker du?
Har du hört om det här, Patrik?
Bossman till Palace?
Det här har jag missat. Jag har hållit på att härja runt idag med tvillingarna. Så att dagens nyheter är helt off för mig. Är det Bentner eller?
Nej. Bentner är ju klart för Nottingham Forest.
Ja, han drog väl till Forest,
ja. Ja, just det. Men är det Flamini?
Till Palace?
Ah, det är Flamini.
Det är Mr. Bossman.
Ja, just det.
Fjärde gången han går Bossman, tror jag.
Flamini. Om spelare som jag verkligen inte tycker om, så är Flamini en av dem. När han spelade i Italien där, jag kommer inte ihåg vem fan det var han tacklade.
Men var det den tacklingen han sprang från halvplan och det var så här blöt gräsmatta och han bara körde en dobbade på knät på vem det nu var
han sular. Ja, men det är bland det fulaste jag sett alltså. Och det...
Men det gör ju också att man gillar Flamini på något sätt. Han har ju en hjärna. Du pratar om Theo Walcotts fotbollshjärna där. Flamini har inte heller någon direkt begåvad fotbollshjärna. Det är mer en så här huligan gangster hjärna på något sätt i en fotbollsspelare.
Ja, samtidigt så jag vet inte. Vissa spelare klickar man bara inte med. Och Flamini är en sån som jag aldrig har ratat faktiskt. Men han kommer säkert göra ett jobb för Palace. Det jag menar, han har ju mängder med rutin och,
jag har ju en liten teori där också, att det är Özil som har tvingat Flamini att vara kvar. De är ju bästa vänner ju, Flamini och Özil. Tvingat han var kvar i London och bara förstöra för lag som möter Palace. Till exempel typ kapa benen på Kane eller något sånt.
Ja, det är en teori som jag i och för sig skulle gilla. Men är inte Özil bästa kompis med jävligt många? Är inte han bästa kompis med Khedira? Är inte han bästa kompis med Mertesacker?
Han har ett entourage.
Nej, men så, han sägs vara bästa kompis med Mustafi också. Det var mycket tack för Mustafi. Men jag tror att det är så här, att Özil är gudabenåld fotbollsspelare och så svinball och cool. Så jag tror att det är många som vill vara bästa kompis med honom. Jag tror inte det är många som, speciellt många som
jag
är
det. Jag hade inte du.
Ja, men jag säger det. Jo.
Ja, absolut. Han verkar ju vara en ganska, jag tycker han verkar vara ganska så här beskedlig snubbe. Det är ju ingen sån här Lavezzi-typ som släpar med alla på. Nej, precis. Ja, men Balotelli är ju en skola för sig. Men du vet, en sån här Lavezzi som gärna släpar med en ut på nattklubben och du vet, man har kul på det sättet med. Eller Pepe Reina som håller i alla lagfester liksom. Han var ju med i spanska landslaget mest för att arrangera guldfesterna efter mästerskapen.
Någon måste göra det. Någon måste ta precis. Den rollen.
Eller hur? Den typen ser jag väl inte riktigt i Mesut Özil, men han är nog en trevlig snubbe. Men det där är också en sån här klassisk, jag kommer ihåg när Firmino värvades till Liverpool, då var det ju Coutinho som hade liksom övertalat honom, och de hade hängt så mycket i landslaget, och du vet, de var bra kompisar, och de hade sett sig ihop ute på någon restaurang och så, alltså du vet, det där är klickas nog jävligt sådana historier, kan jag säga.
Så det kan jag verkligen tänka mig. Men nu märkte jag att det är ju någonting här som flög väldigt under radarn. Det är ju att alla lyssnare och ni som hör att Niklas Lord Bentner är klar för Nottingham Forest. Det pratar vi extremt lite om. Jag vill bara nämna det igen så det är klart för alla. Och vi kommer ju möta dem i ligacupen ju.
Ett kärt återseende.
Ja, det är ju fantastiskt ju. Då måste han ju hänga än.
Ja, det kommer säkert
bli en
eller två. Jag alltså, vet också, din kära kollega och vän Patrik Högren var ju eld och lågor över det här. Så på ett bra sätt i senaste Sillepodden.
Han har ju ett väldigt osunt... Jag har faktiskt inte lyssnat på det senaste avsnittet. De gjorde ju någon specialare här i går eller förrgår eller vad det var. Ja. Jag har inte hunnit lyssna på det faktiskt. Men nej, han har ju ett väldigt osunt förhållande till Niklas Bentner, så är det ju. Han har ju varit där. Han var ju nere i Wolfsburg och jagade honom alltså.
Ja, jag har hört rykten om det här.
Han drog ju ner på vinst och förlust efter att liksom försökt med agenter och med klubb och det, få till en intervju, att få träffa honom liksom och få liksom det hade ju varit sån grej liksom. Sjögren får äntligen träffa sin
Men fick
idol.
Han göra det? Han fick
Nej, inte, han fick ju inte det. Så han stalkade ju honom runt där i Wolfsburg och försökte liksom få till någon kommentar, du vet, och hänga utanför grindarna till träningsanläggningen och stå på parkeringsplatsen och hänga på restaurangen när de brukar käka och sådär. Men han fick väl inte mer än några ord av honom, att typ inga kommentarer eller något sånt där.
Men det var lite nöjd.
Det var tappert kämpat i alla fall.
Var det han som köpte den enda Juventus-tröjan med nummer 3 Niklas Bentner som såldes någonsin? Var det Patrik Sjögren?
Hade ju kunnat vara, men det tror jag faktiskt. Sjögren är heller, han är lite som jag, han är ingen tröjkille sådär.
Men han har ju haft den, vet jag.
Ja, den, vi beställde ju en, men det var ju i efterhand det.
Ja.
Så att det var ju en som var gjord då, i efterhand, man kan välja vilket namn man vill på ryggen. Så att det var ju ingen riktig under hans säsong där i Juventus. Men vi beställde ju en till redaktionen, och den är det mycket möjligt att Patrik har hemma just nu.
Men nu blir det Nottingham Forest tröjor för hela slanten för Patrik Sjögren.
Ja, det lär det bli.
Har du något lika osunt förhållande till en spelare som han har?
Inte för tillfället. Inte på det sättet. Det skulle jag inte säga. Nej. Jag har ju ett väldigt osunt förhållande till alla Liverpool-spelare. Och Steven Gerrard har ju varit en obsession liksom. I mitt liv, men det är ju på väldigt goda grunder. Det är ju väldigt oklart vad det är som driver Patrik Sjögren här. Det kan jag säga.
Kan du inte försöka få tag på Patrik Sjögren och lämna ut min Skype till honom, så kan vi reda ut det här? För vi pratar gärna Bentner i och med att han är gammal ex. Han har ju sänkt Tottenham i några derbyn också och sådär. Och lämna in ett gott ord för oss. Det är väl det viktigaste att göra.
Ja, men det löser jag.
Vi tänkte nu, Patrik, också som en sista grej. Klockan börjar bli mycket. Bara en, du som återigen är expert. En snabb sammanfattning över transferfönstret. Bästa köp, sämsta köp. Vilka går vinnare ur det, så att säga?
Ja, det är ju svårt att se förbi Manchester United sommar. Alltså Zlatan är en jättebra värvning för dem. De behövde det. Precis det som han ger dem i form av vinnarmentalitet, men också liksom attraktionskraft och som fokuspunkt liksom. Det är klart det är jättemycket pengar för Paul Pogba, mer pengar tror jag än vad han rent spelmässigt är värd. Han är lite överhypad, det tycker jag nog. Jätteduktig fotbollsspelare. Jag menar, det finns många jätteduktiga fotbollsspelare. N'Golo Kanté går för en tredjedel av priset eller något sånt där.
Ja, något sånt där.
Ja, men visserligen han har liksom klausul och såna här saker, men jag menar, det är också en fantastisk fotbollsspelare. Och men det är klart han gör ju Manchester United omedelbart bättre, precis som Zlatan gör Manchester United omedelbart bättre. Erik Bailly gör också Manchester United omedelbart bättre, och sen så har de dessutom köpt om Mkhitaryan som jag tycker är fantastisk. Som var jättebra i Shakhtar, som varit jättebra i Dortmund, som kommer vara jättebra i Manchester United när han blir hel igen.
Bästa poängspelare i Bundesliga på året, va? Mkhitaryan.
Ja, det skulle jag tro.
Också är inte det en sån värvning, ursäkta om jag avbryter nu, men en sån här asshole Mourinho värvning han köper Mkhitaryan bara för att ingen annan kan köpa honom.
Ja, men
får man ju, men han gör det ju för sig bara för att han kan. Hade jag kunnat köpa honom hade jag väl kanske gjort det. Ja. Jag tänkte på de här lite mindre klubbarna. Du pratade om Bournemouth tidigare förut. De hade ju Ibe nu och även lånat in Wilshire från Arsenal.
Ja, den är också sjuk.
Den är helt galen.
Men där kan vi väl prata om bästa kompisar.
Benneke och Fobe, va?
Ja, precis. Ja. Är väl gudfar till Wilshires barn.
Ja, det stämmer.
Bland annat. Så att de är ju verkligen bundisar. Har ju hängt ihop i jättemånga år. Så att... det har väl funnits det var väl antagligen en bidragande orsak till varför han ville spela där en säsong. Sen, jag menar, nu var det väl så kanske att det var Wenger som stoppade flytten till Roma. Det tror jag hade varit bättre för Wilshire utan tvekan. Jag tror det hade varit i förlängningen bättre för Arsenal också. För att de hade haft möjligheten i alla fall att få tillbaka en Wilshire med ett helt annat kapital i form av kanske en hel säsong. Visserligen ett ganska tufft mittfält att slå sig in på i Roma. Men med en status och ett självförtroende till Arsenal ska vara liksom en given del och kriga om de där platserna. Det är han ju inte nu. När han har spelat så lite och varit skadad så mycket. Och jag menar, visst gör han en jättebra säsong i Bournemouth, men han får ju nästan vara liksom det lagets fullständigt outstanding stjärna för att han ska komma tillbaka med någon slags pondus av att jag ska in i det här Arsenal-mittfältet.
Precis, för så här är det ju. Är han bra i Bournemouth-mittfält? Det säger ju egentligen inte så mycket att han ska in och kriga direkt om platserna. Nej. Så vi pratade om det här senaste podden också, att man ser hellre honom i toppen i Italien då, i Roma, än botten i England, där han då gör bra ifrån sig.
Ja, när man tar Matt Richard som Bournemouth då släppte till Newcastle, vilket ju gör
den var helt galen också.
Ja, den är också sinnessjuk, vilket gör att jag inte kan tycka att Bournemouths fönster är så väldigt bra faktiskt. För de släpper en av sina absolut bästa spelare på väldigt märkligt sätt till Newcastle, varför han själv vill gå och spela Championship när han har möjlighet att göra en till fin säsong. Det tycker jag är märkligt. Som sagt, jag tycker Liverpool gör ett bra fönster. Är klart, har en startelva som är klart bättre än förra säsongen utan att spendera en krona. Det gör ju också man ska också aspekter. Liverpool har ju blivit de senaste säsongerna ett lag känt för att betala överpriser för mediokra spelare.
Det är faktiskt sant.
Det har ju blivit liksom, det har ju blivit Liverpools signum. Alla vet att man kan sätta jättehöga prislappar, Liverpool betalar. Och det är ju precis det här hörnet som klubben har målat in sig i när de försöker köpa sig ur en kris, men de kan inte slåss om de bästa spelarna. De måste gå på nivån under, men alla vet att de har mycket pengar. Så de betalar världsklasspriser för inte världsklass. Och det är det här nu som Jürgen Klopp säger att så vill jag inte ha det. Men jag ska vara i den här klubben i de närmsta 5 åren. Och varenda sommar behöver betala hutlösa pengar, så lägga hela min transferbudget på spelare som jag bara typ vill ha. Det tänker jag inte göra, utan nu tänker vi sätta en värdering. Det är den som gäller. Det är precis som Arsène Wenger har fungerat och som är lite frustrerande. Men å andra sidan målar man inte in sig i ett hörn. där Liverpool har varit innan. För det hörnet är också jävligt frustrerande.
Det är ganska man, svårt att slå sig ur också, kan jag tänka mig.
Ja, när man får betala liksom vad vi nu betalade 19 miljoner då för Joe Allen.
Ja, just det.
Som har gjort en bra säsong i Swansea. Men jag menar 19 miljoner då för, vad var det, 5 säsonger sedan?
Ja, något sånt, ja.
Var ju liksom, ja men då var han den sommaren så här, du vet, sjätte dyraste spelare eller någonting. Vilket är helt sinnessjukt. Det, liksom, det motsvarar, om man skulle ha lagt, du vet, 35 miljoner för Joe Allen i år.
Ja.
Och den typen av affärer gjorde ju Liverpool hela tiden. Betalade
Andy Carroll.
Ja, Andy Carroll förstås. Den var ju lite speciell, för då hade ju Chelsea redan köpt Torres för en halv miljard. Och alla visste att Liverpool var tvungna att investera den här pengarna på sista dagen i en striker.
Just det.
Så att det, Newcastle kunde ju sätta det priset. Men så kom åt, som veckan innan kom Luis Suarez för 20 miljoner.
Ja.
Det var ju en bättre affär.
Något.
Kan man säga. Nej, men så att jag menar, Adam Lallana kostade 25 miljoner när han kom. Det var också på tok för mycket pengar för honom. Dejan Lovren kostade 20 miljoner. Det var också alldeles för mycket pengar för liksom en okej okay Southampton mittback.
Ni har verkligen köpt sönder Southampton.
Glenn Hussein kallar ju Southampton Liverpools farmalag.
Ja, det är deras farmalag.
Ja, precis. Men det är vår plantskola. Det är vår akademi. Men alltså Southampton, fan vad de producerar spelare ändå.
Det gör de verkligen.
Jag menar, rätt mycket Arsenal-spelare som kommer därifrån också. Vi tar en Oxlade-Chamberlain, Walcott har vi nämnt.
Ja, Callum Chambers.
Callum Chambers.
Gått till lån till Middlesbrough. Men på tal om Southampton, om vi blickar framåt. Det blir ju vår nästa motståndare nu i helgen. Var snabbt bara, några, jag slänger ut frågan. Vad tänker vi? Vad tror vi? Patrik, du får sitta på en mer neutral roll. Och Tobbe, du får ju ha dina Arsenal-glasögon på dig som vanligt.
Jag tror att Southampton kommer få det tufft den här säsongen. De har en hel del kvalitet kvar i det här laget förstås, men de har blivit sönderköpta så många gånger. Nu försvann Mané och dessutom Wanyama stack till Spurs, men var väldigt viktigt för säsongen.
Pelé stack också.
Ja, Pelé försvann.
Just det. Det är också en sjuk övergång. Bara sjuk
för
övergångar.
Kina för han liksom.
Ja, pengar förstås.
Ja.
Men nej, så att Southampton, även om de köpte han den där från Bayern München som jag inte kommer ihåg namnet på nu, som säkert kan bli superbra. Nej, men de har gjort bra värvningar i år igen, men man kan inte liksom vara utbrytarkungar på det sättet hur många säsonger i rad. Till slut så kommer det bli för kostsamt att tappa alla sina bästa spelare varenda sommar. Och att de dessutom tappade Coman till Everton, vilket jag också tycker är jättekonstigt att han gör den flytten.
Det är ju nästan så, alltså spelare kommer och går, men att de tappar Coman känns ju på något sätt som det mest vitala och centrala i det hela.
Ja, även det gör att jag tror att Southampton får det jättetufft i år.
En match i sig då?
Även så som Arsenal ändå har kommit igång nu.
Man vaskar tre poäng där först.
Ja, men man vaskade ju tre omgångar när man inte gör klart sina spelare.
Ja,
som
det
man behöver.
Man är så frustrerad på.
Men det har ju, så har det sett ut för.
Ja.
Men varför är det några tankar, varför det är det bara vi som man är på så, eller för det man gråter ju nästan varje transferfönster.
Ja, men det hänger ju ihop med Wengers, just den där känslan av att han vill inte måla in sig i hörnet där Arsenal är beredda att betala vad som helst. Man hela tiden sitter i förlorarsitsen i alla förhandlingar, för alla vet att Arsenal är desperata, de har massa pengar och de kan betala det här, och det är press från överallt att de ska köpa den här spelaren. Jag menar, går man in i förhandling med det utgångsläget, då kommer man alltid få betala överpris för allt, och då kommer man till slut bli Liverpool som köper mediokra spelare för jättemycket pengar och bränner hutlösa pengar som man inte får tillbaks. Och som i slutändan gör att man väl får möjlighet att köpa en spelare för mycket pengar. Till exempel den Mesut Özil när han kom. Ja, men då kanske man inte har de pengarna, för man har lagt halva sin transferbudget på att köpa liksom backup-spelare till ytterbackarna. Som jag till exempel för Liverpool, de ville köpa Chilwell från Leicester då liksom, och Leicester ville ha 12 miljoner pund för en kille som aldrig har startat en Premier League-match. Och då sa man nej helt enkelt, fastän att ja, vi behöver en vänsterback liksom. Och någonstans så är ju Wenger en envis herre. Så att han har ju bestämt sig för att det är så vi ska jobba. Och då är det så. Och det har kostat lite poäng så här, i början på säsongerna.
Det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Innan vi rundar av.
Jag tror att Arsenal vinner ganska komfortabelt mot Southampton, som kommer fortsätta ha problem och försöka hitta sin väg fram den här säsongen.
Ja, bra, tack för det tippet. Faktum är att vi bara har ett poäng på dem på tre senaste matcherna, men fan, vi kör på en komfortabel seger. Tobbe, vad tror du? Tänker snabbt.
Jag hade väl rätt förra matchen att det är tre poäng, och det blir tre poäng här också. Jag sätter 3-1.
Säger med ett stort jäkla leende.
Geroia 2. Vad säger du, Patrik?
Jag faktiskt så tror jag att... hur är det med Koscielny? Hur har han skada?
Ja, han är nog tillbaka. Ja, det siktar väl på... Och Wenger har väl gått ut idag och sagt att han kommer... troligtvis ställa upp med Koscielny Holding på mittbacken, med tanke på att de ändå har spelat väldigt bra ihop de två senaste.
Holding har varit helt okej, tycker jag. Mycket bättre än vad jag trodde att han skulle vara.
Absolut.
Det här med Wenger-värvning då.
Ja, typiskt. Han hade lite kämpat mot Liverpool, ska sägas. När jag hamnade på efterkälken där på Coutinhos mål till exempel, där gjorde han ingen bra. Men det jag sett av honom i övrigt har faktiskt överraskat. Det känns Jag tror att Southampton kommer få jättetufft mot Arsenal. Det passar dem inte alls. Och jag tror på 2-0 till Arsenal, typ något sånt.
Fan vad fint med resultat. Blir det 2-0 till Arsenal, så då skriver jag till dig, Patrik, och säger du får tippa varenda av våra matcher.
Ja.
Och kommer ut, bjuder vi på bärs.
Ja, absolut.
Ja, det är en stående inbjudan på Cheers Pub i Göteborg om du är i krokarna. Patrik, nu har klockan stickat iväg och vi har varit på fasen. Men tusen tack för att du har varit med oss.
Ja, ingen fara.
Fasen, vad kul det var. Och lycka till i Liverpool, fast inte för mycket om man säger så då.
Ja, det är lugnt. Det tar jag. Lycka till själva då, får jag väl säga. Fast jag inte riktigt menar det.
Nej, men jag satt bara och väntade på den. Det är god gentlemanna sport. Man säger lycka till, fast man sätter en armbåge i ryggen istället.
Ska ni komma för oss, för ni fanns till att komma två år då, så att mitt tips i alla fall stämmer.
Ska göra allt i matchen.
Vi ska göra allt på andra sidan skärmen i alla fall, för att det ska gå hem.
Ja.
Patrik, tusen tack. Och kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Ja, OTB Gunnar, Tobbe.
OTB Gunnar.